Hej och välkomna till det 16:e avsnittet av Courtside-podden. Om dagens gäst skulle få tillfälle att ge lite guidning till en ung basketspelare på väg upp, så är ett av råden hon skulle dela med sig av att gräset nödvändigtvis inte alltid är grönare på den andra sidan. För Abigail Asoro har under sin karriär råkat trampa på några minor där hon idag med facit i hand inte skulle sätta sin fot. En korsbandsskada på Junior College fick Abigails lovande karriär att ta en annan riktning än dit den såg ut att vara på väg. Och istället för rehabilitering så pressades hon att bita ihop tills dess att den amerikanska college-drömmen som hon lockats av inte längre glimrade på samma sätt när hon väl fått uppleva dess baksida. Men trots en avbruten college-karriär så lyckades Abigail kämpa sig tillbaka till både SM-guld, landslagsuppdrag och spel i flertalet europeiska länder. Så även om gräset inte alltid är grönare på den andra sidan, så har Abigail under sin karriär visat att man kan ta en pensel och välja vilken nyans den andra sidan faktiskt ska få. Hör Abigail berätta om sin karriär i det 16:e avsnittet av Courtside-podden.
Hej och välkomna till Courtside-podden. Mitt namn är Fredrik Engström och alldeles strax ska ni få höra Abigail Asoro berätta om sin resa och karriär inom basket. Men innan vi drar igång så skulle jag bara vilja påminna alla om att gå in på vår Instagram-sida och följa oss och även följa vår YouTube-kanal där vi brukar lägga upp mycket videorelaterat material om basketspelare från Sverige. Så gå in och checka in den också. Varmt välkommen till Courtside-podden, Abigail.
Tack.
Hur står det till?
Nej, men det är bra med mig. Det är det.
Ja, du är ju född 1993 och uppväxt i Handen som ligger i Haninge, som är en förort i Stockholm. Vad skulle du säga är det bästa med att växa upp där?
I Haninge, mycket natur.
Mm.
Nej, men det är skönt liksom att bo här ute. Jag bor ju här ute idag också.
Ja, ah, okej.
Okay. Här i Vega.
Ja.
Men jag trivs jättebra i Haninge.
Ja. Vad hade du liksom för intressen då innan du fastnade för basketen?
Alltså, när jag växte upp så lekte jag mycket med mina syskon ute. Vi körde brännboll, kunde köra fotboll, vi sprang mycket. Men friidrotten var det den som jag gillade mest då.
Så du körde friidrott parallellt med basket eller var det först friidrott?
Nej, så här var det. Det var faktiskt, alltså, i skolan så kunde man köra mycket så stafett och så. Och sen körde man ju friidrott på gympan när man kunde. Och det var typ det som jag gillade att göra mest.
Ah.
Jag började spela basket.
Mm.
Och sen så blev det bara att jag hamnade i friidrotten. Och sen så var jag tvungen att välja när jag skulle satsa på friidrott eller basket.
Ja, okej.
Ja.
Hur länge höll du på liksom med friidrott då? Och vilken liksom gren var det som du tyckte var roligast?
Ja, alltså det var sista året innan jag gick på college.
Ja, okej.
Då höll jag på med friidrott. Och då hade jag också en sponsor som ville sponsra mig och liksom verkligen vet att jag fattar. Så jag hade en sponsor som typ köpte skor till mig och liksom tog till att jag liksom hade allt jag skulle ha. Och sen så tränade jag också med Mattias Sunneborn. Jag vet inte om du vet
jo, men det minns jag.
Så han var ju typ min personliga tränare.
Ah.
Och då körde jag 400, 200 och 100.
Okej.
Okay. Så sprang.
Ah. Men när var det liksom du kände att basket var det du ville satsa på då?
Alltså när jag ska vara helt ärlig så tror jag att jag var sugen på att åka till USA.
Mm.
Och därför jag typ valde basket.
Ah, okay.
Men jag älskade ju friidrott, det gjorde jag verkligen. Så,
Men hade du liksom erbjudanden inom friidrott också för att gå på college? Eller var det var basketen?
Nej, utan inte i friidrotten. Utan det var bara att jag hade en sponsor som typ ville satsa på mig. Och bara, men du ska bli bättre. Du ska köra OS och liksom. Jag tror inte mycket på dig.
Okay.
Så att jag hade en bra sponsor faktiskt.
Mm, okay. Ja, du hade ju även en, eller du har ju även en yngre bror som heter Joel Asoro som höll på med fotboll. Körde han också basket med dig innan han valde fotboll? Eller var det liksom att han körde fotboll och du basket?
Men vi körde lite, alltså alla idrotter typ när vi började passa på gården och så. Jag kunde köra lite fotboll ibland, han kunde köra lite basket ibland. Men han spelade ju mest fotboll.
Ja, ja.
Det var det han fastnade
för. Ja, jag förstår. Brukar ni träna ibland tillsammans här när det är off-season och så? Eller?
Nej, inte längre.
Nej,
nu har vi inte gjort det. Vi är ju också så här, alltså han flyttade ju till England när han var 15. Mm. Och sen så har ju jag liksom också bott utomlands. Så att man tränar inte med varandra så mycket.
Nej.
Vi pratar hela tiden.
Ja, ja jag brukar se att du supportar han och går på mycket matcher och sånt. Det är ju skitkul.
Ja, det är jättekul. Älskar att göra det.
Mm. Men du gick på Söderby Malmskolan, eller hur?
Ja, det gjorde jag. Och vet du, det var därför att jag började spela basket. För att på kvällarna var det mycket så här street. Mm. Och då var det massa människor, alltså killar och tjejer som kom och körde där. Och många av mina grannar spelade där. Och det var en dag som de bara, men kom och spela något.
Mm, okay.
Och det var så jag kom och spela basket faktiskt.
Ja, okej. Okay. Och då var det Haninge Basket som var liksom första klubben som du representerade?
Ja, det var en klubb som hette Haninge All-Star.
Ah, okej.
Okay. Och då så, alltså jag tränade med dem jättelite. Och sen så alltså märkte jag snabbt att det var så här jätteoseriös klubb.
Mm.
Så jag bytte till Haga Haninge. Det är lite mer seriösare klubb.
Ja, okej.
Okay. Så det är typ min riktiga modersklubb skulle jag säga.
Haga Haninge.
Ja, exakt.
Ronny Berglund och Johan Löving, var det de som var tränare där?
Ja, exakt. För i Haga Haninge.
Ja, okej. Okay. Vad har de betytt för dig då?
Alltså vet du, jag har så dålig minne, men jag vet att jag gillar dem faktiskt. Mm. Och jag trivdes i Haga Haninge, det gjorde jag.
Ja.
De har väl betytt mycket för mig, för det var ju de som fick mig att vilja spela liksom, ja, och sen vilja satsa.
Mm. Var du en talang från början eller var det liksom någonting som växte fram med tiden?
Alltså jag tror typ att jag alltid har varit atletisk och typ, alltså det mesta jag gjorde när jag var yngre var jag väldigt bra på, bara för att man är atletisk.
Så, ja, okej. Okay.
Jag antar väl det.
Mm, nu ska vi se. Du var ju även tidigt i din karriär aktuell för ungdomslandslagen. Minns du liksom när du fick din första kallelse?
Alltså jag minns inte exakt, men jag har ju spelat mycket U16 och så här, U18. Mm. Jag kommer ihåg att jag vet inte varför jag känslor om det, men det var väl coolt.
Ja. Ja, för du spelade U16-EM i Neapel i Italien.
Ja, just det. Ja, det är det.
Vad minns du från det året?
Ja, men det är det jag säger. Alltså jag har så en dålig minne. Men alltså det var väl häftig upplevelse att representera Sverige. Och, liksom, och att det gick så snabbt för mig att liksom hamna i U16.
Mm. Men efter det här liksom EM:et så valde du att gå basketgymnasium i Fryshuset. Mm. Hur var det liksom att komma dit och sådär?
Alltså, heter han? Anders Karlberg fick mig och komma till Fryshuset. Mm. Han verkligen sa att han bara, du kommer bli jättebra och liksom, jag är bra coach här och du kommer verkligen trivas och så. Mm. Det var så jag började i Fryshuset faktiskt.
Okej, okay. Ja. Mm. För gick du där samtidigt som vår tidigare gäst Nathalie Fontaine och Benedikta Makakala?
Ja, exakt. Ja.
Kände du dem sen tidigare eller blev ni liksom klasskompisar där och så?
Nej, jag kände inga tidigare. Nej. Innan jag började bara i gymnasiet så körde jag ju i, vad hette det laget då? Hette det Fryshuset? Jag tror det hette Fryshuset.
Ah, okay.
Ja, men då spelade jag med dem innan jag började gymnasiet och då lärde jag ju känna dem.
Ja. Det kan inte ha varit Söderbasket då? För det var, vi vet att många gick via Söderbasket till.
Ja, men vi kanske hette så. Jag kommer inte ihåg vad vi hade namn.
Nej, okej.
Okay. Det bytte ändå sig till Fryshuset.
Ja, men vad betyder Frysen för dig då? Är det som ett andra hem?
Ja, alltså, ja, men det är det faktiskt. För att det är det som fick mig att vilja verkligen satsa och åka på college och sen liksom börja hela min karriär där.
Mm.
Och jag tyckte det var jättekul. Jag känner fortfarande Benne, alltså hon är min nära vän idag och jag har fått väldigt många vänner från Frysen. Så det betyder jättemycket för mig.
Ja, ja, men det är ju många som man har intervjuat som säger det, att Frysen är verkligen som ett andra hem liksom, och att det är så bra stämning och sånt i huset och ja, alla känner sig välkomna.
Verkligen.
Vem hade du som tränare där då i Frysen?
Då hade jag haft Ramona och sen så har jag haft Asoka Kristina, om du kommer ihåg dem då. Jag har också haft där. Jag spelade ju lite 08 och då hade man ju Anders.
Ja, just
och Åke, gud. Nu bara tänker på alla som jag har haft där. Då hade jag Åke. Ja, du ser det. Alltså, mitt minne är ju jättedåligt. Men jag hade några coacher där.
Anders Härd, menar du? Härdan?
Ja, exakt.
Han hade du på gymnasietiden, antar jag.
Ja, exakt. Just det. Ja. Så var det.
Och det var han som plockade upp er också i A-laget, kanske?
Ja, exakt.
Ja. Hur var han som tränare då?
Nej, men han var ju en bra tränare. Väldigt bra tränare. Och väldigt snäll som person också. Så, ja. Han var ju väldigt omtyckt av alla.
Ja, men jag tänker på U18-EM sen i Rumänien. Är det någonting du minns mer där, eller?
Alltså, jo, jag hade jättebra kemi med Helena Kurt. Jag vet inte, hon spelade just i Betelje.
Ja, just det.
Hon var alltid med Ruth under alla liksom, anslag. Och vi var jättetajta. Vi hade jättekul ihop. Jag kommer ihåg också att vi körde 2012, att vi körde ungdomsår.
Ah.
Det var 2012 i Finland.
Finland, okej. Okay. Men var det universiaden?
Det var ungdomsår. Nej, ungdomsår.
Ah, okej.
Okay. Alltså vi fick OS-grejer, OS-väskor. Mm-hmm. Vi fick jättemycket saker. Det var jättehäftigt.
Titt var häftigt.
Ja. Det var så coolt.
Ja. 2011 där så var ju du väldigt bra i landslagsdressen. Ni slutade ju på fjärde plats efter ni hade mött Spanien. Och Amanda Sowiby blev ju bästa poängplockare och du blev näst bäst efter henne.
Det var någon gång när vi tog oss till semi.
Ja, precis. Det måste ju ha varit då. För ni kom ju fyra. Då måste ni ha förlorat bronsmatchen kanske och kommit till semi. Det jag har skrivit upp här var i alla fall att ni vann mot Turkiet, Rumänien, Ryssland och Slovenien och Polen. Och sen förlorade ni mot Spanien och Frankrike i liksom gruppspelet då. Och sen var det ju då match om tredje pris och då mötte ni Spanien. Du var i alla fall tillbaka i Stockholm igen efter det här mästerskapet. Och då fick du chansen att komma upp i högsta ligan.
Mm.
Minns du hur det var att liksom, ja, debutera i damligan?
Nej, men alltså, jag kommer ihåg att det var väldigt lite läskigt. Alltså, man ser ändå upp till dem som har spelat i damligan. Och liksom, 08 var liksom ett bra lag.
Mm.
Men det var häftig upplevelse faktiskt.
Hur var stämningen på matcherna här då? Liksom, var det bra med tryck och sådär? Eller?
Mm, det var bra tryck. Vi fick ju mycket folk och så som kom på våra matcher. Så det var, liksom, det var häftigt. Alltså, det var riktigt kul faktiskt.
Ja, efter du liksom hade varit i 08 då bestämde du dig för att korsa Atlanten och börja studera på ett universitet i delstaten Florida. Mm. Var det liksom självklart att du skulle gå på college och varför blev det just Daytona State?
Ja, alltså jag skulle egentligen gå till Winthrop University, det är så här D1.
Mm.
De är väl i South Carolina.
Ja.
Så jag skulle egentligen gå på träningsskolan, men sen så klarade inte jag mina SAT.
Ah.
Och då så var det de som sa att vi har jättebra kontakt med det här UCO i Daytona State College. Och det var så jag åkte dit istället.
Ah.
Då var tanken att jag skulle gå där i 2 år och sen liksom gå till dem då efter mina 2 år när jag graduated från UCO.
Ja, ah, jag fattar. Ja. Vad minns du från din första tid på college då?
Gud, alltså, det var ju den bästa tiden.
Mm.
Jag hade jättekul i Daytona.
Mm.
Alltså jag älskar ju Florida.
Ja, det förstår jag.
Jag älskar verkligen att jag älskar. Ja. Sunshine State. Alltså jag älskar det. Du hade jättekul. Jag har bra vänner som jag har kontakt med idag.
Mm.
Det var bara en kul upplevelse.
Ja.
Faktiskt.
Hur gick det för er som lag då under din freshman-säsong?
Alltså, det gick väl sådär. Det gick jättebra för mig. Mm. Jag slutade ju den säsongen med alltså näst bäst poängare i hela ligan.
Ja, och du snittar ju nästan en double-double där.
Ja, exakt.
Ja, men precis. 2 hela landet i poäng. Det är ju fan mäktigt alltså.
Ja, alltså jag vet inte, det kunde ha gått så bra faktiskt.
Ja, och sen blev du All-American Honorable Mention också. Och uttagen i All-Star-laget.
Mm.
Vad skulle du säga då att det var som gjorde att det gick så bra för dig under ditt första år i USA?
Alltså jag tränade, och jag tror att jag fick det från frysen. För till frysen hängde jag mycket i hallen. Mm. Och så gjorde jag också på college. Jag var i hallen hela tiden. Alltså jag skolkade på alla mina lektioner. Jag var bara i hallen. Alltså som att jag bara gick på college bara för att spela basket.
Ja.
Alltså, skolan var liksom, det betyder ingenting
för mig. Nej.
Det hängde jättemycket i hallen. Och jag tränade med 2 olika coacher hela tiden. Alltså varenda dag. Alltså jag var riktigt i hallen. Och det tror jag så jag blev så duktig. Ja.
Och det började i frysen redan, att du hängde mycket i hallen liksom.
Exakt. Mm. Och jag hängde ju mest tror jag, i frysen för att man bodde ju lite längre ifrån. Ja. Och man åker inte åka hem emellanåt. Det blev ju bara att man hängde där och så hängde andra människor där också. Så.
Mm.
Ja, det var väl där.
Ja. Jag misstänker att det kom ganska många erbjudanden efter din succésäsong från andra skolor, eller?
Precis. Alltså många skolor. Och det var ju också så här riktigt häftigt att se att så många var intresserade av mig. Och liksom att det enda erbjudet jag hade från gymnasiet, det var i Winthrop University. Alltså D1. Gick på JUCO och gjorde jättebra för mig. Och fick alla erbjudanden som man kan få i D1. Så det var riktigt häftigt.
Ja, verkligen. Ja. Men du valde sen West Virginia University. Där bland annat NBA-logon Jerry West gick när det begav sig.
Ja.
Vad var det som gjorde att du valde att slå dig ner där?
Nej, så här. När jag gick på Daytona. Så spelade jag mot, jag kommer inte ihåg vilket lag hon coachade då. Men Sharon Reeves hette hon.
Mm.
Och hon coachade ett annat UK-lag i Florida.
Mm.
Och hon älskade mig.
Mm.
Och hon blev sedan assisterande.
Du gick från Daytona till, vilket UK var det du gick till?
Iowa Western Community College.
Ah, okej. Okay. Och det var liksom också ett college då som det gick bra för dig?
Ja, alltså grejen, jag trivs jättebra i Daytona. Men jag bytte för att jag hade problem med assisterande tränaren.
Mm-hmm.
Som också fick faktiskt sparken.
Oj.
Jag tränade jättemycket med henne och sådär. Och jag vet inte hur jag ska ens förklara det. Men hon började gilla mig. Och hon fick mig bara känna mig jätteobekväm.
Mm-hmm.
Och senare fick ju min tränare reda på det här. Och då sparkade han ju henne. Och sen så har jag bara känt att ja, men jag vill börja om på nytt liksom. Ja. Så det var därför jag flyttade till Iowa.
Ja, okej.
Okay. Ja. Mitt ute ingenstans. Ja.
Så annars hade du aldrig bytt om det inte var...
Nej, det hade jag faktiskt inte gjort. Nej. Nej.
Fick hon sparken efter att du hade tackat ja till det här nya då eller?
Nej, hon fick sparken i samband med när jag berättade till min tränare om allt alltså, som hon hade liksom, hur hon hade fått mig att känna sådär. Ja. Fick hon sparken.
Och då, ja, men jag förstår också, man vill börja om och köra igen liksom, på något annat ställe.
Exakt.
Ja, men mitt ute i ingenstans då, hur var det?
Det var ju mer... i Florida kunde man gå till stranden och man kunde göra mer saker. Mm. När jag bodde i Iowa, alltså det var ingenting man kunde göra. Och jag bodde i Council Bluffs, alltså det är dött där. Det finns ingenting. Så det enda jag gjorde var att spela basket.
Det var ju visserligen bra, men det var hallen som gällde alltså.
Ja, exakt. Bara hallen. Så det var bara där man hängde.
Ja, okej. Okay. Var det något mer från den liksom... tiden där som du skulle vilja berätta, alltså något minne från den tiden som var roligt?
Alltså det gick jättebra för mig. Jag tror jag var rankad 7 då också i landet som en av de bästa spelarna. Det gick bra till mig fram till jag drog korsbandet.
Okay.
Jag kommer ihåg det så väl. Det var ju liksom i februari. Mm. För man går ju JUCO i 2 år och sen så tar man ju graduate och så går man ju till university. Så då hade jag precis också valt alltså West Virginia, alltså liv var på topp och så drog jag korsbandet. Det var riktigt hemskt faktiskt. Jättetråkigt.
Jag förstår. Och det tog lång tid att komma tillbaks från det, kan jag tänka mig.
Jättelång tid.
Var det liksom halva säsongen eller?
Nej, det var ju på jag drog ju det i slutet av säsongen typ. Det var bara en jobbig tid då. Men då, alltså det fick mig också att fokusera på skolan. Så det kanske var bra också.
Ja, allting har nog gått med sig liksom.
Exakt, jag vet inte om det var det som jag vet inte. Det hände bara.
Ja, jag förstår. Men, och det var här du hade den här tränaren som du sa som började sen på West Virginia.
Nej, det var ju i Florida.
Och sen började Ja, men då förstår jag.
Exakt, men hon började faktiskt alltså, i West Virginia samma år som jag började i Iowa. Då. Då hade hon alltid haft koll på mig. Och hon hade fortfarande kontakt med mig.
Så när du kom över till West Virginia sen, var det liksom en rehabperiod i början då?
Ja, alltså, fast vet du det här? Alltså, om någon kunde bara... Jag tycker att man ska förbereda folk som går på JUCO alltså till the transition som man får i university. För det är ju så stort glapp. Alltså det var ju som att jag var i så här militärtjänst. Alltså det var hemskt. Alltså det var verkligen, alltså jag grät varenda dag. Alltså träningarna där var så hårda. Och speciellt jag som skadad, alltså det var ju som att de inte brydde om att jag var skadad. De ville att jag skulle springa, de ville att jag skulle göra allting. Alltså det var faktiskt hemskt.
Och även fast hon liksom och du ändå kände varandra och hon visste om att du var skadad, så sket hon i det eller?
Ja, alltså de ville ju att jag skulle bli bra så snabbt som möjligt. Allt ligger inte på henne, det är liksom, hon har ju massa såhär, alltså coacher runt omkring henne, så jag fattar det.
Ja, men det känns som att det var en helt annan inställning till skador och sånt. Alltså tidigare, det känns som att man börjar bli mer och mer medveten om att ja, men är du skadad så ska du vila liksom. Men på den här tiden kändes det som att man bara, du bara hittar på, ut och spring alltså.
Men det är det, och en sak som jag vill säga, förlåt att jag hoppar så mycket. Men innan jag hamnade i West Virginia, när jag väl drog korsbandet, för jag hörde någonting som poppade i mitt knä, och mitt knä gick också ur led. Och sen så vilade jag ett tag, för att mina fysios och läkarna sa, ja, men you just stretch your kneecap. You'll be fine. Så de vägrade ge mig såhär MRI. Och då vilade jag ett tag. Jag kommer ihåg att jag verkligen ville såhär försöka och hjälpa mitt lag och allting. Så jag vilade ett tag. Och sen så skulle jag försöka igen spela. Och jag kommer ihåg att jag värmde upp på mart, för då hade inte jag tränat. Och sen så kommer jag ihåg att jag, när jag väl skulle börja springa, så bara hoppade mitt knä ur led igen. Och det var då som jag fick MRI. Och det var då de bara, du har dragit korsbandet och skadat menisken. Jag bara, no shit. Alltså, jag försökte säga det till er. Så det var hemskt faktiskt.
Ja, jag förstår. Du var väl också ganska tidigt med att du ville lära dig dunka. Jag minns att jag har sett någon videoklipp när du övade på det i frysen, tror jag det var.
Jag tränade med Aril Bäck på morgonen. Det var verkligen dunka. Alltså det är så pinsamt nu när jag tänker tillbaka att jag gick till Aril Bäck på I really wanna dunk. I'm okay, I'm gonna help you.
Ja, shit. Ja, det kan ju inte varit så lätt efter den här skadan att komma igång med det igen. Alltså...
Nej, utan det där var... Och jag vet till och med att... Jag tror Benny också, coachen från Södertälje. Han hade ju så bettat pengar på att du kommer vara den första tjejen som kommer dunka i Sverige.
Okej.
Okay. Sorry to disappoint, men jag orkade inte helt enkelt.
Nej, jag fattar. Men hur långt kom du då?
Jag kan dunka med en volleyboll.
Ah, okej. Okay. Ah, shit, så... det är ju inte långt ifrån ändå. Det är mäktigt.
Ja.
Men hur trivdes du i bergskedjan Appalacherna då, som West Virginia ligger i?
Alltså så vackert. Älskade West Virginia. Mm. Och det var bara så här, det är en stor skola. Alltså de är bra på nästan alla sporter. Alltså deras amerikanska fotbollslag är jättebra. Och alltså vårt tjejlag, eller women's team, alltså det är jättemånga som blir typ draftade därifrån. Så att det var liksom en seriös och bra skola. Mm. Jag trivdes bra. Det blev bara att jag mådde inte bra psykiskt och sen fysiskt också.
Nej, jag förstår det.
Mm.
Vad var intrycket av The Mountaineers då, som själva laget på skolan kallas?
Ja, alltså innan jag åkte dit, och en anledning till att jag valde det var ju för att den skolan var ju, eller basketlaget var ju topp 5 då på den tiden. Så det var en riktigt bra basketlag.
Ja, jag förstår.
Det var såhär, alltså jättehäftigt. Och jag kommer ihåg när jag committade till West Virginia, alla bara så wow, vad häftigt. Mm. Och det var en cool grej.
Ja.
Och sen också när man väl började där, och när man hade på sig kläderna, då kunde ju folk bara komma fram till henne och bara wow, are you on the women's team? Ja. Alltså det var ju stort.
Jag förstår.
Ja.
Mm. Men jag tänkte, många av våra spelare har ju redshirtat sådär flera år. Var det någonting du var tvungen att göra för att du bytte? Eller du gick ju från JUCO, så det kanske inte man behöver göra då?
Nej, när man går från JUCO behöver man inte redshirta, för då är det som att du graduate.
Ah.
Och sen så går du till D1.
Okay.
Så det behöver du inte göra. Men jag hade behövt redshirta ändå, för att jag var ju fortfarande inte bra i benet. Så...
Men hur länge stannade du där i West Virginia då?
Alltså jag var där ett halvår.
Ah, okej. Okay. Och sen bytte du igen?
Jag bytte igen, och då, egentligen så skulle jag bara ha åkt hem.
Aha.
Jag trodde liksom att, men, vet, som jag sa, att West Virginia var ju topp 5 då, och då tänkte jag så okej, okay, shit, det är skittufft här allting, jag kommer ju säkert inte klara det. Så om jag byter typ till en lägre skola, så kanske jag liksom kan rehabba där och sen liksom spela där. Ah. Det är liksom mindre press. Och då därför jag gick till Stetson.
Ah.
Men det var ju bara så här fel beslut. Jag skulle ju bara åkt hem.
Mm.
Så det slutade med att jag var i Stetson ett tag, och jag mådde ju bara inte bra, så då åkte jag hem.
Ja, ah, okej. Okay. Vilken av alla de här skolorna som du har gått på då, kände du att du var mest nöjd med, och vilka erfarenheter tog du med dig från din tid från college?
Alltså jag vill ändå säga, fram till West Virginia så var jag ändå ganska nöjd med typ allt. Alltså jag uppskattade allt jag gått igenom och så. Mm. Jag älskar Florida idag, jag har vänner där, så jag besöker dit ganska ofta och så. Så har jag familj där. Mm. Men gud, jag svarar inte ens på din fråga. Men det jag vill säga är att jag tar med mig bra saker från alla ställen jag har varit på, men jag älskar Florida. Ah. Så Daytona State College skulle jag säga.
Ja, ah, okej.
Okay. Ah.
Och efter USA, då var det dags för en proffssejour i England.
Mm.
Eller rättare sagt Newcastle, där du fick kontrakt med Northumbria.
Ja.
Som spelar i engelska högsta ligan då. Hur hamnade du där?
Min bror spelade i Sunderland, och min mamma bodde med min lillebror. Han var ju fortfarande liten då, eller yngre. Och då var det så här, jag vill ju vara nära familjen när jag inte mådde bra.
Ah, okej.
Okay. Och därför jag flyttade till Newcastle, för då kunde jag liksom åka till dem på helger och så, och vara med dem och så.
Mm, ja, ah, smart.
Ah.
Hur var det då, att bo i samma land som familjen igen då? Det måste ju ha varit skönt.
Det var jätteskönt. Och speciellt att man inte mår bra, då behöver man ju folk som man vet verkligen älskar en och så.
Mm.
Så att det var det bästa jag kunde göra då.
Ja, Newcastle och Sunderland i nordöstra England är ju stora rivaler. Och när de möts så brukar ju derbyna kallas för Tyne War.
Mm.
Var du på plats när brorsans lag var i stan?
Det var jag faktiskt inte. Nej. Utan det var... Nej, alltså jag har aldrig varit på ett sånt derby.
Nej, okej.
Okay. Inte. Men jag var ju mycket på Sunderland-matcherna.
Ja, jag förstår. Det var ingen som bara, hon spelar i Newcastle. Eller?
Nej, det var inte så. Men jag vet att det var mycket så här som stod skrivet att Jor spelade i Sunderland. Liksom, att det var en häftig grej.
Mm, okej.
Okay.
Hur skilde sig proffslivet då från det tidigare studentlivet?
Ja, men då är det så här, då kan du ju bara fokusera på basket och inte skola. Och vilket jag typ redan gjorde. Så det var väl bara så här skönt.
Ja.
Det tyckte jag om.
Ja. Vad fick du för intryck av klubben då?
Alltså, det passade bra för mig, för det var inte så mycket... Engelska ligan, den är inte jättebra.
Mm.
Jag ska inte säga att den är oseriös heller, men det bara passade mig då liksom. Att det var perfekt för mig att hamna typ i ett lag där de inte satt så mycket press på mig och liksom verkligen... Alltså, de tog hand om mig.
Ja.
Så jag har faktiskt bra intryck från England.
Mm. Hur var spelarmaterialet då i ert lag?
Alltså, du tänker på om vi hade bra spelare eller?
Ja, men precis. Var det bra lagkamrater och så?
Ja, alltså jättebra lagkamrater. Jag har fortfarande kontakt med dem en dag.
Mm.
Så att, ja, det var bra.
Och det gick ju ganska bra för er i serien. Och ni parkerade på en andra plats i ligan efter Nottingham Wildcats.
Ja,
men ni fick revanschen i slutspelet och mötte dem i finalen. Ja, och ni spelade då i O2 Arena i London.
Ja.
Alltså, det måste ju ha varit sjukt häftigt.
Alltså, så häftigt. Det var en riktigt mäktig känsla faktiskt.
Ja, det är verkligen en riktig nagelbitare den där matchen. Alltså, det hade ju kunnat sluta hur som helst. Men ni lyckas stänga ner dem i slutet där. Och du sänker ju 4 straffkast med några sekunder kvar av matchen.
Mm.
Och ja, det gick ju riktigt bra för dig där individuellt.
Ja.
Och laget med.
Alltså, det var så viktigt för mig för att det där var ju första, det var ju första laget som jag kommit tillbaka från min skada.
Mm.
Så de tog ju verkligen hand om mig. Och sen att liksom vinna alltså i O2 Arena och sen bli MVP, alltså det var nej, den där känslan kommer jag aldrig glömma bort faktiskt.
Nej.
Den där dagen var jag jättestolt över mig själv.
Ja.
För det är så här, nu har jag liksom alltså åstadkommit någonting. Så det var så jag kände.
Ja. Nej, och du var ju helt brutal i försvarsspelet och sänkte ett par treor där och bidrog verkligen till att ni vann den här matchen. Så helt rätt att du blev MVP tycker jag.
Ja, snäll, tack. Ja. Nej, det var kul.
Amber Stokes, ja, hon gillade ju...
Grym spelare.
Ja, just det. Ja, hon var ju jätteduktig där i början av matchen och det gick jättebra för henne. Men så fort du blev liksom satt på att försvara henne så kändes det som att hon försvann mer och mer i matchen.
Ja, och jag kan faktiskt säga, ända sedan England, det känns som att då har jag väl bara blivit mer som en typ försvarsspelare.
Mm.
Jag älskar att spela defense, jag tycker det är skitkul.
Mm.
Så det har typ blivit, alltså jag, när jag väl har spelat, att jag är typ, ja men, min starkaste sida är försvar.
Mm. Ni skrev ju även historia då Northumbria aldrig hade vunnit någon titel tidigare.
Mm.
Hur stort var det för liksom, staden och sådär? Var det mycket liksom, firande och så?
Det var jättemycket firande, det var jättehäftigt och det är kul också att få vara med och liksom, skriva historia. Så att det var, nej det var, alltså jag ska kunna göra det igen. Det var skitkul.
Mm. Du stannade kvar sen i Newcastle ungefär en halv säsong, men sen är det dags för lite varmare breddgrader och du skrev på för Siri Adareva, eller hur säger man?
Ja, alltså det är andra ligan i Spanien.
Ja, Teneriffa va?
Ja, alltså, och exakt,
wow.
Ja, alltså Teneriffa. Riktigt.
Var det liksom klimatet som spelade in där?
Det var klimatet, jag ville bara ha en förändring, för det var inte ligan, för att då skulle jag kunna gå till ett bättre lag faktiskt.
Ja, okej. Okay. Hur var det att bo och spela basket på Teneriffa då?
Älskar Spanien, det var riktigt nice faktiskt. Alltså det var bara en stor omväxling faktiskt.
Ja.
Visst, alltså laget var inte så bra.
Nej.
Men alltså vädret och maten och alltså, allting annat gjorde det bra. Så det var kul att vara där faktiskt och spela.
Ja. Fanns det mycket utrymme då för att ligga på stranden och bada? Eller hade ni tufft spelschema och träningsupplägg?
Vi tränade väldigt mycket. Mm. Men det var ju ändå så här att man kunde ändå gå till stranden och så. Och man hade tid.
Mm.
Det fanns tid för det.
Ja, skönt.
Ja.
Det har man ju hört många som har varit iväg på sån här lag i Spanien och så har de bara fått träna hela tiden. De har inte haft en sekund ledig typ.
Nej, men jag tror också att det beror på vad man alltså, hamnar i för lag.
Ja, såklart. Men skönt för dig att få njuta lite också.
Det var skitskönt. Mm.
Just det, du snittade ju som vanligt nästan en double-double. Men hur gick det för er som lag då?
Nej, det gick inte bra.
Nej.
vi kämpade för att vara kvar.
Ja, okej. Okay. Lyckades ni med det då?
Ja, det gjorde vi.
Ja. Efter den här säsongen sen så var det dags för ny flytt och då blev det Tyskland då, spel i Bundesliga med Chemcats. Hur var det att representera dem?
Alltså det var kul. Det är alltid kul att flytta. Alltså, jag älskar att flytta runt. Det kanske märker att jag har flyttat väldigt mycket lag. Nej, men det var en, alltså, bra, jag hade en bra upplevelse i Tyskland faktiskt. Ja.
Mm. Ja, du var ju bästa poänggöraren igen där och bästa returtagare också. Snittade en double-double och så. Hur var kvaliteten då på tyska ligan?
Alltså den var ju bättre då tycker jag än vad den var i Spanien där jag var. Så att det var ju alltså, bra kvalitet tycker jag.
Ja, och Chemnitz som stad då?
Ja, alltså, jag vet att alla klagar på typ hur kan du bo i Chemnitz typ mitt ute i ingenstans. Men alltså, jag gillade det faktiskt. Jag trivdes bra, jag cyklade överallt. Tog mitt körkort där faktiskt.
Aha.
Ja, men jag trivdes faktiskt bra i Tyskland.
Mm. Fanns det mycket att upptäcka och sådär?
Nej.
Med cykeln och...
Det gjorde det inte.
Nej. Efter Tyskland sen så var ju du hemma och mellanlanda i Sverige. Och då valde du att flytta till Umeå istället för Stockholm som du kommer ifrån då.
Mm.
Och laget You Dominate. Mm. Vad var det som fick dig att skriva på för dem?
Eller A3. Det var då vi precis hade
blivit till A3. Okej, okay,
Ja,
hur gick det till när du skrev på för A3 Basket?
Gud, hur gick det ens till? Men jag tror typ att det var då som jag hade bestämt mig för att okej, men nu kanske jag ska ta tag i skolan.
Mm.
Alltså gud, jag kommer inte ens ihåg varför jag valde.
Nej, okej.
Okay. Men ja, alltså det var ju bra beslut. Vi vann ju alltså SM-guld det året.
Ja, det var verkligen bra beslut.
Faktiskt.
Hur var det att vara tillbaka då på svensk mark igen då och lira SBL-dam?
Alltså för att jag har ju typ inte gjort det. Visst, jag gjorde det liksom en snabbis innan jag åkte till USA. Men nu spelade jag ju verkligen.
Ja.
Så det var kul.
Ja, just det. Det var ju då Högsbo var i final också.
Mm, jättemärkligt.
Ja. Men hur var det att möta dem då i finalen?
Vi förlorade ju en finalmatch.
Mm.
Alltså de var ju bra.
Ja.
Vi var bättre.
Ja.
Men det var väl, det känns som att vi också hade lite tur det året.
Ja.
Jag vet inte vilka var som tog ut Luleå.
Det var Högsbo som tog ut Luleå.
Högsbo, för alltså, utan det hade vi inte vunnit, tror jag. Inte.
Nej, okej. Mm. Ja, de har ju haft väldigt tufft mot just Luleå, U Dominate och A3. De har ju förlorat så många finaler mot dem genom åren.
Verkligen.
Så, ja, det var... Ja, men vad skönt också att det var ett byte också, att det inte är samma lag som vinner varje år.
Ja, exakt.
Kul för Umeå.
Ja, nej, men det var det.
Hur var din tid i U Dominate och hur var klubben och sammanhållningen och sådär? Var det bra stämning?
Ja, men det var det faktiskt. Vi gjorde väldigt mycket saker tillsammans. Det var en bra grupp.
Mm.
Alltså väldigt olika karaktärer. Men ja, alltså vi gjorde ju jobbet. Så det var ju värt det.
Ja, alltså beskriv känslan att vinna ett SM-guld. Går det ens?
Nej, alltså jag är så glad att jag gjort det.
Ja.
Faktiskt. Om man kan göra det så tycker jag att alla ska göra det. Nej, men ja, det är skönt att ha tagit ett SM-guld i alla fall.
Ja, check på den liksom. men ni fick även prova på spel i Eurocup och EWBL-serien. Hur var den upplevelsen?
Alltså, häftigt. Kul att liksom åka utomlands och sen spela mot de bättre lagen. Och, alltså, jag har spelat mot jättebra spelare faktiskt. Mm. Alltså, haft tur att spela mot dem. Kom ihåg att vi körde mot Jewel Lloyd. Jag guardade henne helt omöjligt. Men bara en sån grej, jättekult. Och sen också, du vet, i försäsongen så åkte vi till Ryssland och spelade mot, gud vad heter de? UMMC.
Ja,
ja, exakt. Och vi bodde på, alltså jag har aldrig bott på så fint hotell i hela mitt liv. Det var sån häftig upplevelse faktiskt.
Ja.
Men då hade inte de deras amerikaner. Men vi,
nej, okay.
Och de slog fortfarande med så här 40-50 poäng.
Mm.
Men det var ändå liksom coolt.
Ja, jag förstår.
Att uppleva det.
Var det en bidragande orsak kanske till att du hamnade i Västerbotten? Att de var med i Eurocup och så?
Ja, men det var det ju.
Mm.
Det var det.
Och sen efter det här då blev det en flytt till Polen.
Mm.
Och först skrev du på för Wrocław... Och sen blev det Polkowitz.
Ja.
Hur skulle du sammanfatta dina år i Polen?
Mitt första år i Wrocław var... Alltså jag tror typ att det här är den mest seriösa klubben jag faktiskt spelat i. Jätteproffsigt, vet, jag fick bilen, en egen lägenhet. Tidigare har jag delat lägenheter med andra. Min egen lägenhet, jag fick min bil och så det var verkligen så här seriöst.
Mm.
Och typ lite bättre pengar fick jag också då. Coachen var ju helt galen. Alltså det här, vet, alltså det känns som att han typ tog 10 år från mitt liv. Alltså jag var stressad varenda träning.
Oj, shit. Var det liksom att göra misstag som var värsta?
Ja, gör inte misstag.
Nej.
Eller är du dum i huvudet? Alltså på den
Men
nivån.
Du, vad hände då om man gjorde ett misstag?
Då var man dum i huvudet.
Ja, okej. Okay. Men blev man bänkad också liksom? Eller vad gjorde han då så här?
Han skriker ju hela tiden. Alltså han är kvar också i, han coachar ju idag också.
Okay.
Ja, och jag vet att det är många spelare som har så här haft svårt på honom.
Mm.
Alltså han är en jätteduktig coach, det är bara att han är väldigt speciell.
Ja. Men var det anledningen till att du bytte sen till Polkowitz?
Ja, alltså 100%. Ja. Det tror ingen som var kvar där utav alla så här importer.
Oh.
Ingen som var kvar.
Mm.
Och det var liksom folk som bytte mitt i säsongen också.
Ah, okay.
Han bara, this man is crazy, alltså... Ja, verkligen. Crazy.
Ja, men vad var det bästa då? Och vad fick du med dig från erfarenheterna från Polen och kunskaperna? Vilka tog du med dig från Polen?
Alltså jag tror typ att jag alltid har haft svårt här med spel och sånt. Alltså alla har sagt att ja, men du har så dålig spelförståelse. Mm. Alltså det har inte varit min grej. Och jag tror i Polen så fick jag verkligen så här, när vi mötte ett lag, du ska kunna varenda spel på varenda position.
Aha.
Så vi testades konstant. Så det kunde vara att okej, innan game day så bara okej, Abbe, jag vill att du ska spela nu position 1. Och så ska vi springa igenom alla deras spel. Så jag har aldrig alltså, läst så mycket spel. Det var ju som att jag pluggade.
Mm.
Alltså, jag var hemma helt enkelt. Gick igenom varenda liksom, position och allting. Jag måste kunna varenda spel.
Ah.
Så jag tycker faktiskt att jag utvecklades spelmässigt i Polen.
Ah.
Så det är någonting bra jag kan ta ifrån mig faktiskt. Ah. Alltså du vet, man spelar mot Polkovice. Alltså, de är kända för att liksom, ha höga strumpor. Mm. Liksom, du vet, jag spelat Euroleague och du vet. Och jag hade tur att jag hamnade i det laget det året faktiskt. De typ inte hade några pengar. Så jag signade där och ja, jag spelade bara en halv säsong där. Mm. För att jag hade personliga saker som jag var tvungen att ta itu med. Mm. Så jag lämnade den klubben. Men jag älskade alla mina lagkamrater, jag älskade coacherna. Har jättebra erfarenhet från den klubben.
Ah, okej, okay. Men efter det då så valde du att flytta hem till Sverige. Och då blev det Stockholmslaget Alvik.
Exakt.
Hur gick det till då när du liksom bestämde dig för att komma hem till Stockholm och köra?
Men då tänkte jag typ såhär, men du vet, jag kommer nog inte spela så mycket längre till. Och jag ville bo i Stockholm där jag hade mina syskon. Mm. Och då var det Alvik som jag ville spela för.
Ja,
jag
förstår.
Mm.
Var det andra klubbar som försökte värva dig också i samma veva?
Nej, för jag tror inte folk visste att jag ville hem.
Ah, okej.
Okay. Så det var jag som faktiskt kontaktade Alvik. Vi pratade väldigt mycket och så.
Ja, ah, okej.
Okay. Och då så hamnade jag där.
Ja. Ah. Vad minns du från din tid i klubben då? Hur var det att representera en sån anrik förening?
Jag gillade lagkamraterna.
Mm.
Det var kul. Vi klickade bra och men vi trivdes tillsammans.
Ja.
Det var det ju synd att vi inte tog SM-guld.
Ja, shit.
Det hade varit kul att ha två.
Det där var ju verkligen, ja.
Och det där vill jag nästan inte ens prata om. Alltså, jag vet, det är ju såhär traumatized. Ja. Jag fattar inte hur vi inte kunde vinna.
Nej, alltså de två första matcherna var ju ni helt otroliga. Och man bara, ja, det är klart.
Alltså det var ju typ klart. Jag vet att det var flera som hade såhär guldtofsar, du vet, i håret. Och de var såhär redo. Fyra, alltså så ska jag vinna. Oh. Så förlorade vi allt. Och jag hade festkläder med mig. Alltså det var nästan bara pinsamt.
Ja, och jag har för mig att jag har hört någonting om att ni hade typ med er champagne också.
Upp. Ja, men vi hade allt. Alltså, ja. Vi var redo att fira och bara, men vi tar SM-guld idag.
Ja.
Alltså, hemskt.
Ja. Jag har ju sett den här Lakers-dokumentären som handlar också om just när de var i Boston. Så bara, ah, men det är klart. Så här, deras liksom, sportchef, Buzz, hade ju typ köpt ballonger som man hade uppe i taket och bara var redo liksom att skicka iväg dem. Mm. Och det gav ju Boston så här sån sjuk tändvätska till och bara, okej, nu ska vi sabba deras fest liksom. Jag kan tänka mig att det måste ha känts liksom så, alltså typ när man hade champagnen klar och allt var så här, ja, men nu vinner vi. Och så blir det helt hjärnsläpp liksom.
Alltså det var bara så här, alltså det är som att, nej, alltså jag kan inte beskriva, alltså vi var chockade allihopa.
Mm.
Alltså det var, nej. Och än idag så kan folk bara, men hur kunde ni förlora den matchen? I don't know.
Så du har inga bra svar där, vad som hände?
Nej, så jag tycker vi går vidare.
Ja. Men innan finalen där då, hur var det att spela i Stockholm igen då, liksom på era matcher och sådär? Var det mycket familj och vänner på läktaren och så?
Mm. Men det tycker jag det uppskattar jag faktiskt.
Mm.
För då typ första gången som faktiskt mina vänner kan komma på mina matcher. De är ju från Stockholm.
Ja.
Och sen min familj, de har ju lättare att komma på mina matcher också.
Mm.
Så att, ja.
Men efter Alvik då skrev du på för A3 basket och planen var att varva basketen med studier om jag förstår det hela rätt.
Exakt.
Men sen gick ju A3 i konkurs.
Ja, jo.
Hade du skrivit på så innan eller?
Alltså för att jag hade planerat att jag ska stanna där och sen så ska jag liksom, ja men jag har klart mina studier. Sen så slutade jag.
Mm.
Det var inte det min plan var. Så jag tyckte det var så synd när de gick i konkurs.
Ah.
För jag tror att de, alltså jag ska inte säga att det är deras fel, men jag vet inte. Men de förstörde väldigt mycket för folk som faktiskt ville vara kvar.
Ja, ah, jag förstår.
Så att, ah.
Var det många som också hade kombinerat studier och så?
Ja, det var ju, alltså, vadå, på den tiden var det ju Sandra Hansson, alltså Issa pluggade ju till läkare. Patricia pluggade också, för att plugga socionom. Vi var ju många som pluggade.
Ah, shit.
Alltså alla svenskar pluggade typ.
Ja, gud vad segt och gå från det till att bara, aha, vad händer nu då?
Exakt.
Mm. Men du flyttade vidare till Belgien och spelade för klubben Namur Capital.
Mm.
Hur gick det till när du skrev på för dem då?
För grejen var att i A3 var ju där för skolan och så. Och så tänkte jag, men de går det konkurs nu, så alltså, var ska jag bo? Ja, jag vet inte. Mm. Och då tänkte jag, men då kör jag en runda till då. Alltså sist, jag ger den en chans till att vara utomlands.
Ja.
Så signade jag för alltså, ett lag i Belgien. Och det skulle bara inte åka dit. Det var bara inte bra. Och jag hade också en skada sen innan i knät. Från alltså, A3 den säsongen.
Ja.
Jag fick en spricka i knät. Så jag var inte ens så här fullt alltså, så här läkt.
Nej, okay.
Jag skulle bara aldrig åkt.
Blev du skadad efter finalserien där då? Eller var det i finalserien som du fick den där knäsprickan?
Ja, jag, nej, men jag hade typ så lite problem med knät sen alltså årsskiftet då.
Ja.
Och sen så typ så här, skadade jag mitt knä igen. Jag landade fel.
Mm.
Och sen så visade det sig, för jag hade en liten spricka, sen hade sprickan blivit värre.
Ah, okej.
Okay. När jag väl åkte till, för jag rehabbade hela sommaren och allting, jag mådde lite bättre.
Ja.
Men när jag väl var i Belgien och vi tränade så hårt, alltså då blev det värre.
Mm.
Så att de sprutade ju, jag fick 3 sprutor i knät. Och det var ju typ så här, det hette osteonil.
Mm.
Så här, bort all smärta.
Mm.
Och trots det så kände jag ändå smärta. Och då var då jag bara, alltså, det här är inte ens värt det längre.
Mm.
Det är så grund på sprutor och jag vet inte ens hur jag kommer må när allt har verka. Och,
jag förstår.
Så att jag bara, nej.
Var det här i samma veva som, jag för mig att jag läste på någon story du hade, att du hade något problem med att liksom bygga muskler? Eller något.
Ja.
Var det kopplat till det här eller?
Ja, det gick inte bara.
Ja. Och det var på grund av sprutorna eller?
Nej, men jag tror bara för att alltså, sen sprickan så tror jag bara jag har svårt att typ så här, vad heter det? Alltså komma i kontakt och typ bygga musklerna runt om.
Mm.
Det var jättesvårt för mig faktiskt.
Okej. Okay. Gud vad jobbigt.
Och sprutorna skulle då säga dem, alltså i Belgien, om det hjälper mot smärtan som du har och då kanske du kan bygga lite mer muskler runt omkring, och det var därför jag tog dem.
Mm. Ja. Hur är det nu då med knät?
Jättebra.
Ja.
Alltså jag har inte ont alls idag.
Åh, gud vad skönt.
Ja, jätteskönt.
Och jag tänker, även om du liksom hade tufft i Belgien och så, hur spelade du en del matcher och så ändå?
Ja, alltså jag spelade på, alltså såhär, jag tog ju massa såhär, mediciner för att liksom dämpa smärtan och ja, jag vet inte hur jag spelade där.
Nej, okej. Okay. Alltså, hur var nivån då på den belgiska ligan? Var det stor skillnad?
Alltså det finns ju bra lag där och så finns det jättedåliga lag. Mm. Det finns liksom inget mittemellan. Alltså de är bra eller så är de dåliga.
Ja.
Vi kanske var i mittemellan.
Visst var det även Eurocup ni spelade?
Ja, vi spelade Eurocup.
Ja, okej. Okay. Och staden Namur då, vad skulle du säga om den?
Så vackert.
Ja.
Alltså jag vet inte att Belgien kunde vara så vackert.
Nej.
Men Namur var, det var en jättefin stad faktiskt. Ja.
Bruges verkar ju också vara en riktigt cool stad.
Ja, jättevackert.
Mm. Ja, du hann turista också lite.
Ja, jo, exakt.
Ja, där, dit skulle jag vilja åka någon gång alltså. Det
ja,
jag har tänkt länge.
Det rekommenderar.
Mm. Men du har ju under årens lopp varit med i seniorlandslaget i 5-5 och även 3x3. Och i 3x3 har ju du varit en given pjäs liksom och varit med. Men det dröjde ett tag innan du debuterade för 5-5-landslaget. Vad skulle du säga var anledningen till det?
Alltså, jag var inte tillräckligt bra. Det var väl det. Alltså, det finns ju bra spelare, eller fanns bra spelare där och så, och jag har väl bara inte platsat.
Nej, okej. Okay. Men har du känt liksom också att, har du tackat nej också några gånger för att du inte har velat heller?
Ja, för att jag har inte platsat, och sen så typ när jag väl har blivit kallad, då vet jag typ, då har jag haft typ i baktanken att jag kommer ändå bli kattad.
Ja.
Och sen så typ, de tidigare tränarna som var där, de kunde ju också säga liksom att okej, vi vill att du ska vara med på lägret, men du kommer inte ha en plats.
Jaha, innan man...
Ja. Alltså flera gånger kramsar.
Men då, och då är det inte värt att lägga den tiden.
Exakt. Eller typ bara så här, men du kanske på, ja men 12:e, 11:e, alltså förstår du? Då är det så här, ja men det här tänkte jag göra.
Nej.
Och då kan jag tacka nej.
Ja, jag förstår. Men i 3x3 har du trivts lite bättre?
Jag älskar 3x3 faktiskt.
Ja. Hur har det känts då att representera Sverige då i 3x3-landslaget?
Jag har ju bara gjort det en gång, men det var... Alltså jättehäftigt att åka till, jag tror åkte vi till Rumänien.
Ja, precis.
Det var jättehäftigt faktiskt, det var jättekul.
Mm.
Och 3x3, det är lite mer såhär friare.
Ja.
Göra som du vill lite, men jag tror det passar mitt spel lite mer.
Ja, okej.
Okay. Att spela lite mer fysiskt.
Ja, och vad är ditt främsta minne då med landslaget genom åren? Nu kan du välja både 3x3 och 5x5.
Gud, men jag skulle nog säga när vi spelade, alltså OS, alltså ungdoms-OS tror jag.
Ja.
Det var en häftig upplevelse.
Mm.
Vara med på hela den där upplevelsen och få alla de här sakerna och liksom träffa alla andra länder, alltså killar och tjejer och alltså det var coolt.
Mm, förstår. Visst är det så att du har bestämt dig nu för att lägga skorna på hyllan för gott eller?
Ja, alltså det lutar ju åt det hållet.
Mm.
Alltså jag flyttar ju nu med Boris till Polen och jag pluggar ju nu fortfarande.
Ah, okay.
Jag har fått möjligheten att träna med ett lag där om jag vill. bestämt mig för om jag ska göra det eller inte.
Nej, okej.
Okay. Ja.
Den skolan du går på, är det liksom distans du kör då från Polen?
Ja, alltså just nu pluggar jag till förskollärare, så nu är det på distans.
Ah, okej. Okay. Finns det någon möjlighet, tror du, att man får se inom 3x3-basketen i framtiden?
Jag vet inte.
Nej.
Kanske.
Ja. Är det någonting som du tycker vi har glömt då?
Nej, jag tänker vi typ har svarat på allt, eller jag har sagt ja. Det mest.
Jag tänker om det är någonting som du känner att det här skulle jag vilja ta upp, och som, om det är någonting som du liksom har tänkt på så här, det här skulle jag vilja att fler kan lyssna på, som gör att det går bättre för dem eller något sånt. Något så här visdomsord liksom.
Ja, men det kan jag säga. Jag tror typ, när jag har varit yngre så har jag bara så här, alltså om någonting har gått dåligt, då har jag väl typ försökt byta lag kanske, eller liksom försöka hitta, du vet att man säger att gräset är grönare på andra sidan, men det är inte så. Alltså, ibland hade jag nog önskat att jag bara stannade kvar och typ gick igenom det jobbiga för att sen se ifall det blev bättre.
Ah.
Som typ kanske i West Virginia, att jag kanske var kvar. Alltså vem vet vad som skulle kunna hända.
Förstår.
Alltså då, det är typ, ja, det är det jag vill säga, typ att försöka, sen om någonting är jobbigt, försöka härda ut det och försöka se ifall det finns en lösning och inte kolla på typ, alltså, och försöka se om gräset är grönare på andra sidan, för det är inte alltid det.
Nej, okej. Okay. Vem är den bästa spelaren du har liksom spelat emot eller spelat med? Eller vi kan ta båda.
Alltså spelat med?
Ja.
Alltså, i Polen så körde jag mot en spelare som heter Sarah Burdick.
Mm.
Hon spelar ju, hon är känd nu, alltså, och spelar 3x3. Jätteduktig.
Okay.
Och hon spelar ju också WNBA, tror jag nu. Sarah Burdick heter hon. Så hon är väl typ den bästa jag har spelat med i samma lag. Mot, alltså det är typ Jewel Lloyd. Att typ garda henne, alltså sjukt svårt.
Ja.
Gamespelare.
Ja, verkligen. Det har ju lossnat rejält för henne nu också med, sen Sue Bird slutade. Det är ju såklart inte för att Sue Bird slutar, men det känns som att hon har fått en större roll liksom i Seattle nu.
Ja.
Så, ja, det är ju kul att se.
Ja.
Har du något mer tips till någon yngre förmåga som drömmer om en basketkarriär?
Ja, men typ, alltså våga liksom och försöka nå dina drömmar.
Mm.
Annars kommer du vara där och sen när du blir äldre och typ ångrar att du inte tog steget och försökte.
Ja.
Man vet aldrig hur långt man kan komma.
Nej, ja, det är bra. Men som sagt, då, jag ska inte bli långrandig här. Jag tänkte bara tacka dig så jättemycket för att vi fick göra den här intervjun och önska dig stort lycka till i Polen och allt vad du nu ska göra i framtiden.
Tack så jättemycket. Det var kul att vara med faktiskt.
Ja, och som sagt, lycka till med förskolejobbet sen.
Tack.
Ja. Ja, ha det bäst.
Tack så jättemycket. Courtside.